Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat.
I Podplay-appen.
Mitt namn är Nemo Hedén och du har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och detta är avsnitt nummer 312 i ordningen. Och veckans gäst, ja, det är ingen mindre än Isabelle Adrian. Och Isabelle, hon är producent, hon är designer och hon är realitystjärna, känd från bland annat svenska Hollywoodfruar. Förutom allt detta så är hon gift med DJen Steve Angelo och de har två barn ihop. Men innan vi dunkar igång veckans finfina avsnitt så har jag ett viktigt meddelande till alla mina lyssnare där ute. I övermorgon, närmare bestämt den 4 november, detta är en onsdag, så har min sprillans nya podcast världspremiär. Och denna podcast heter Hedman Hedén, en beroendepodd. Och det är precis vad det låter som. Jag och min kära vän Magnus Hedman ska alltså göra en podcast om beroende och missbruk och allt omkring detta. Och detta känns väldigt, väldigt kul och jag rekommenderar alla där ute att gå in på iTunes direkt nu och sök på Hedman Hedén, en beroendepodd och börja prenumerera på en gång. För då kommer ni få tillgång till premiäravsnittet först av alla nu på onsdag när det släpps. Detta blir kul och jag skulle bli så glad om ni ville ge den här podden en chans. Ja, tack för det. Nu fokuserar vi på veckans avsnitt av Nemo möter en vän istället, tycker jag. Isabelle Adrian är intervjuobjekt och jag tycker att det här blev jävligt härligt. Hon var frispråkig, hon var glad, hon var i gasen och vi kunde mötas i det. Denna podd klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden. Och mig når ni på nemohedén@gmail.com eller på Instagram, där heter jag kort och gott Nemo Hedén. Nu är det slutsnackat, nu drar vi igång veckans avsnitt. Plats på scen för Isabelle Adrian i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 312. Och nu kör vi en jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nu kör vi igång det här. Nemo möter en vän med Isabelle Adrian.
Ja.
Hej!
Hej!
Gud vad mysigt.
Ja. Ja. Välkommen hit, tänkte jag så här.
Ja, men tack. Välkommen så jättemycket. Ja, vi är hos dig på Östermalm i Stockholm och vi är i en otroligt fin lägenhet här.
Du har inte sett så mycket, men...
Nej. Jag har sett typ mycket, jag har sett typ 10% av det.
Ja, nej, men lite mer. Ja, men tack så jättemycket. Mm. Det känns bra.
Och du har lagt upp massa bullar här framför mig. Fan dig alltså.
Du vet, alltså man måste ju bjuda för någonting när någon kommer hem. Så att jag tänkte att men det får bli bullar helt enkelt. Men sen säger du att du är sockerfri sedan 5 månader.
Ja, jag försöker. Men det är roligt att vi hamnade direkt i så här. Ja, jag är nikotinfri, ja, jag är drogfri, ja, jag är sockerfri. Bara det här snacket om liksom så här, vad man är beroende av.
Ja, men det har ju blivit. Jag vet inte om det är en slags när man växer upp, eller jag vet inte vad det är. Man bara gör saker när man är yngre, tror jag. Och sen så inser man att när man är äldre, det kanske inte är så bra. Men sen kommer det nya studier, så ska man inte göra det, så ska man inte göra det. Och så man försöker väl vara en bra förebild och en bra förälder. Så jag tror att det som det står i tidningarna löjligt nog så här, men man ska inte äta socker, man ska inte röka. Men vissa grejer är ganska självklara. Men att jag tror kanske att det blir att man måste jaga någonting annat. Så känner jag lite. När vi började prata, när vi kom in där, så jag sa det att jag har slutat röka 6 månader. Jag dricker inte kaffe sedan nyår. Liksom. Och då är det så här, egentligen undrar jag varför slutar jag? Liksom?
Mm.
Jävligt tråkig. Jag känner mig jävligt tråkig. Alltså. Jag känner inte att jag har någon last kvar. Inget. Jag vet inte. Man blir ganska trist som person.
Men jag kan ändå förstå varför man slutar röka. För att det är ändå så här, ja, men många tycker att det är lite ofräscht och sådär, jada, jada, jada. Men varför slutar man med kaffe?
Bra fråga. Nej, men koffein, alltså det finns en massa olika teorier. Men koffein är ju liksom, alltså kaffe i sig är väl inte bra för att du tillsätter kroppen någonting som inte är naturligt på det sättet att koffein, då ger du ju kroppen en boost och så kanske du egentligen är trött och sen så, men ja, det finns ju massa gifter i det. Det blir väl gifter när man gör kaffe, men jag, det är inte därför jag slutar. Jag är en sån här sympatiperson, så att om någon annan typ så här, ja men nu ska jag gå på gymmet typ. Ja men jag kan följa med. Jag hänkar på liksom. Ja, jag ska sluta dricka alkohol. Ja men det kan jag göra med. Ja men jag vet inte, medberoende är det rätt? Jag ska
så alla grejer som du har blivit fri från är bara på grund av andra människors beslut, ja, men, från början.
Men kanske lite, inte rökningen, för jag har faktiskt rökt, men jag slutade för att jag fick ett det var när corona också, när det blev ganska mycket, då var det ju en sån folk ut, om man röker då är det jättefarligt. Mm. Och då sa jag, nu räcker det liksom. För att jag vill ju inte trilla av pinnen, tänkte jag säga, bara på grund av en sån sak. Men sen har jag velat sluta röka, men det är ju väldigt svårt när man har rökt länge. Alltså även om det inte är jättemycket, så just att ta det beslutet att helt, nu ska jag aldrig mer. Och jag vill ju aldrig säga aldrig. Men jag är glad att jag gjorde det, men det var ju fruktansvärt. Alltså fy fan vad jag mådde dåligt.
Mm.
Och det var ju med kaffe också. Det var ju, tänkte jag, då var det ju min man, han slutade, han bara, jag ska inte, han mådde inte bra. Han drack 15 koppar kaffe liksom.
Är det sant?
Ja, per dag, du vet. Så börja med en espresso och sluta med en espresso.
Ja.
Och han bara, jag mår inte bra av det. Han bara, jag ska nog sluta. Ja, okej. Och då var det ju liksom, eftersom inte han drack kaffe, så kände jag, ska jag gå och tonka av kaffe? Nej, men då, det spelar liksom ingen roll för mig. Jag kan dricka te eller något annat. Och så bara blev det att jag inte drack kaffe.
Mm.
Och sen känns det rätt, det känns ändå rätt skönt att kunna säga det. Jag dricker inte kaffe, jag har slutat. Mm. För det är ändå, det känns ändå som att det är lite, det är ganska svårt.
Mm.
Så då känns det lite så här, ja, visst.
Kaffe är nog det enda, alltså, ja men koffein får man ju se det. Man får ju göra ett samlingsord till det liksom. Och koffeinet är väl det enda som jag är riktigt beroende av nu idag, tror jag. Jag är liksom fri från alkohol, fri från droger. Jag har aldrig snusat eller rökt. Och nu är jag också sockerfri sedan 6 månader. Men koffeinet, det är, alltså, som småbarnsförälder, jag kan inte se det ens. Jag är ledsen.
Nej, alltså vet du vad, jag kan relatera till. Jag hade inte heller tagit det. Jag vill sluta med kaffe än, och så här, mitt i natten. Nej, det går inte. Det är ju liksom så himla viktigt att kunna. Och jag tror, ja, även om jag tycker så här, jag visste man ska ta hand om sig själv och man ska ta hand om, men det handlar också om psyket spelar roll lika mycket. För att känner du att psyket liksom, att du inte, om du mår dåligt av att, ja, men, till exempel sluta dricka kaffe och du har småbarn, då orkar du inte, då blir du ju tröttare och du liksom dåligt humör, då går du ut över allting annat och då är det inte heller. Så jag tror lite att man måste ta det i den takten man känner.
Mm.
Och känns det bra att dricka kaffe, men kör på det. Jag tycker liksom, vill du göra någonting, gör det. Alltså jag, för mig spelar det liksom ingen roll.
Nej.
Jag tycker alla ska få göra som de vill. Jag dömer ingen. Folk får göra precis vad de vill. Men jag kände bara så här, men nu känns det bra. Jag har slutat dricka kaffe. Nu har slutat, ja, men nu har jag ju liksom de här nikotinpouchesarna här, va.
Mm.
Så någon sån kan jag, men socker däremot, jag skulle aldrig kunna sluta med det. Alltså jag är så sockerberoende, tror jag. Mm. Eller bara, jag gillar godsaker liksom.
Men då har du kvar sockret då, och jag har kvar koffeinet. Har vi en kvar?
Ja, men så kan man säga.
Men det låter som att det som du är stoltast över av just de här grejerna är cigaretterna.
Ja.
Hur var det för dig i början av den, vad ska man säga då, det slutet? Var det så att, vi säger att dag ett när du var cigarettfri, var det jobbigt att vara kring rökare då? Eller var det mer så här bara, haha, jag är fri från det nu? Eller hur?
Alltså jag skriver ju alltid, jag skriver ju dagböcker, jag har ju skrivit varje dag när jag slutade, hur det var liksom.
Mm.
Jag kan gå tillbaka ibland och titta på det. Det var att jag stängde in mig första 2 dagarna. Nej, jag stängde in mig i mitt rum. Alltså vi var på landet i Skåne, vi har en gård. Jag sa inte till någon, för jag var orolig att jag inte skulle klara det. Jag bara stängde in mig, bara, jag mådde dåligt. Jag kände mig att jag tänkte, och jag vill ju inte tänka på cigaretter. lite så här, åh, jätte hela tiden. Men det var som att om jag blundade där, du gick ifrån omkring en cigarett och bara, hallå, vill du inte, ska du inte tända mig? Mm. Du vet, sådär. Och fruktansvärt. Det var det enda jag tänkte på. Alltså, varenda sekund, första. Och så läste jag jättemycket. Och då skulle man typ vissla en sång när du blev röksugen. Du skulle, alltså, det fanns så mycket tricks och grejer i boken. Ingenting hjälper ju. Suget fanns ju där, alltså, hela tiden. Och det är, jag tror mest att det inte själva att jag blivit fri från ett beroende. Men det är att det är så starkt. Att det känns lite som att inte det, man kan inte, jag kan inte säga att man kan skylla sig själv lite, utan jag insåg nog inte vad ett beroende är förrän jag verkligen slutade helt, bara från en sekund till en annan. Inga cigaretter, ingenting. Jag ska inte göra det, men jag ville ju. Mm. Och det var ju inte, jag ville ju inte, men min kropp ville ju. Den skrek ju. Alltså det var ju, du vet, det var mitt liv i en månad, så var det dygnet runt. Och det är ju liksom ett beroende. Och det är ju kroppen som får någon slags avtändning. Mm. Och det, alltså jag anklagar ingen som inte klarar det, för jag vet inte fasiken hur jag klarar det. Alltså.
Nej. Nej, men jag undrar om det är så där med nästan allt som man har liksom överdoserat under längre tid, att det är en slags avtändning var och en kan, som man snackar om. För det låter som att det är likadant med liksom, ja, men socker, cigaretter eller vad vi nu pratar om. Vi vet ju att det är likadant med olika substanser och droger. Men det känns som att jag undrar om det skulle liksom vara likadant om vi säger att om du överdoserar en liter mjölk varje dag i 3 års tid och sen slutar du med mjölk, tror jag att kroppen skulle reagera på det också?
Jag tror att kroppen skulle kanske reagera på det, men jag tror fortfarande ändå att det är psyket som tar störst smäll. För att även om mjölk inte är beroendeframkallande, så är det sättet att du faktiskt väljer att dricka mjölk. Det, hur det ser ut, hur det känns, hur det smakar, hur du mår när du får dricka det. Och jag tror att det är samma sak med vad den väljer. Jag tror precis att det är som du säger, om man överkonsumerar någonting och man, då vill ju man ha det. Och finns ju en anledning till varför man vill ha det många gånger. Men det är inte så att det bara slutar tvärt liksom.
Nej.
Och det, för mig var det lika jobbigt det sociala. Både kaffe och cigaretter och även alkohol, som liksom avstod många år helt och hållet. Det var ju det sociala som var jobbigt. Jag skulle säga att jag inte är så social längre. Alltså jag har aldrig varit speciellt supersocial, gå på middag och sånt. Men det är ju verkligen det jobbigaste. När någon liksom, man går ut och dricker drinkar eller så, då ska ju alla röka. Eller om man går och fika med en kopp kaffe, eller om man ska hämta någon eller ska käka. Alltså det, allting i vårat samhälle är ju uppbyggt på sådana saker. Och då finns det ju där, då ska man säga nej hela tiden. Och det finns en aspekt med det också, att en människa som säger nej till saker hela tiden blir också lite svårare, inte på riktigt så, men den blir liksom, den får ju liksom inte med i strömmen. Så att om man ska göra någonting och sen så plötsligt har en person som hela tiden kommer in och så säger de nej till det och nej, och så då måste man liksom, okej, vad ska vi göra då? Då måste vi, vill ha te, vill ha, nu är det liksom lite komplicerat, men det blir som att man känner sig lite som en börda. Det blir liksom en extra grej hela tiden. Och då är det många människor som tycker så här, ah, men det är nog lite, det är lite jobbigt, och då blir det så här omständigt. Och med alkohol, vill du ha ett glas vin? Nej tack, det är bra. Nej. Okej, varför inte? Aha, är det något fel på det typ? Nej, men jag väljer att inte dricka liksom. Okej, då är det den. Okej, vad vill du ha istället? Och sen ska det pratas lite om det. Så spårar man ut på ett helt annat liksom, någonting helt annat. Och sen så blir det också att folk blir väldigt obekväma när de själv då ska sitta och dricka. Och sen så kanske då personen inte, så tänker de, är jag full nu? Beter jag mig? Kanske de sitter och dömer mig för att jag, du vet, det reflekterar tillbaka nästan som någonting negativt. Och det tycker jag har varit, det tycker jag fortfarande är jobbigt, att man hela tiden, jag tycker man får ganska mycket till, alltså man får ganska mycket uppmärksamhet som person när man är offentlig ändå. Det vill gärna fråga så mycket, man är van att prata om sig själv. Och då fokuseras det liksom på, varför gör du inte det? Och då blir det så här, det räcker. Jag vill kanske inte prata om det. Eller det finns liksom ingen anledning. Men det blir väldigt mycket fokus på det. Och det kan vara negativt. Och det tycker jag är det som är jobbigt. Det är lika jobbigt som själva substansen. Att man inte har det liksom. Eller use it.
Mm. Men nu har vi pratat ganska mycket om lite mer oskyldiga substanser. Om man säger så. Med kaffe och godis och allt vad det nu är. Så här, och socker och sådär.
Mm.
Men hur är det egentligen... Och nu nämnde du också att du kanske inte var så sugen på att prata om det. Men hur ser det ut med alkohol och droger för din del? Alltså idag, alltså är du helt clean från alkohol eller ta ett glas ibland? Eller hur tänker du kring det idag?
Ja, men alltså jag är inte jättesugen på att prata på det. Det var väl kanske cigaretter, för att jag har aldrig gått ut och sagt röker.
Jag fattar, okay.
Men nu röker jag inte så. Nu är det okej. Okay. Men när det kommer till alkohol och andra substanser. Alltså, jag har ju testat... när jag var yngre. Alltså jag jobbade som modell många år. Och då klart att det fanns ju mycket alkohol och droger. Men jag har inte... Jag fastnade inte riktigt för det faktiskt. Som tur är kanske då. Jag tror inte riktigt att det funkar så bra på mig. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju ADHD. Och det har jag haft sedan jag var 12 år. Jag har fått för mig att jag är väldigt kontrollerad. Jag vill ju gärna veta vad som händer. Och jag har kontroll på situationer och så. Och jag har aldrig känt, jag kände inte de gångerna jag testade att det var någonting för mig. Jag märkte liksom inte så mycket skillnad. Och när det kom till alkohol så, jag blev väldigt trött av alkohol. Alltså jag blir så trött. Alltså om någon bara, ska vi ta ett glas vin eller två? Nej men alltså då sitter jag ju och somnar sen. Alltså jag blir så trött. Och jag vet inte varför. Om jag inte börjar hälla i mig liksom massa tequila då. Det kan jag göra om man ska gå ut och festa. Men... Så att alkohol för mig har varit en sån här... Jag drack liksom gärna glas vin innan jag ska gå och lägga mig och så. Ja, men det kanske är vanligt att göra det. Men sen då när jag fick barn, då insåg jag... Alltså, jag kommer vara trött hela tiden. Ja, det spelar fan ingen roll. Jag kommer vara så jävla trött. Och det var liksom... Att då lägga på lite ont i huvudet, lite kanske en bakfylla... det kändes bara... Jag vet fan inte ens om jag överlever barnåren. Ska jag göra det då? Alkohol. Så för mig var det liksom... Min man han slutade också. För att han var trött för att... Alkoholen var liksom... Den fanns där. Speciellt då när man jobbar mycket på nattklubbar. Då var det så här, ska vi dricka? Och han kände inte riktigt att han ville. Men då blev det en sån här social grej. Och då blev det också så här... Då kom han hem och var trött. Och också hela den här grejen. Och han bara... Jag ska inte dricka mer, jag skiter den här grejen helt. Men för honom var det ju viktigt, för han var ju även ute. Så det var ju väldigt påtagligt liksom, att det var ingen alkohol. För mig då som hemma med barn, då var det ju liksom, jag bara valde bort det. Jag bestämde inte så här. Jag ska vara absolutist. Utan det blev så. Men nu, jag absolut går ut och dricker drinkar ibland. Och då dricker jag ju som att det vore rinnande guld. Alltså, herregud, ge mig bara, jag kan bara hälla i mig. Men nu gör jag det en gång. Och sen vaknar jag så har jag ont i huvudet och mår dåligt. Och sen så tänker jag inte på det. Kanske gör det 3 gånger per år. Det räcker. Och det är liksom... jag behöver liksom inte... Jag kan bli väldigt hög av... Om man kan säga det ordet hög. Av andra människor. Av att ha bra samtal. Vara ute. Se vad som händer saker. Det blir jag blir så här jättesprallig av det. Så jag... behöver ingenting annat. Jag känner det. Men jag tycker det är jättekul att dricka om de är goda. Jag gillar inte att dricka bara för att jag ska bli full. Det har jag ju släppt sen jag, du vet, det gjorde man när man var liten. Men jag känner inte att jag har behovet av att dricka heller.
Är din man fortfarande nykter eller?
Mm,
fan vad grymt.
Mm. Men han är också så här, alla de frågar så här, är du alkoholist? Alltså han var ju verkligen inte det. Alltså han drack ju när vi gick ut och så, och sen ibland när han jobbade. Men Han vill bara inte dricka alls, för han mår inte bra. Han är en sån person, allt eller inget. Han kan inte göra någonting mitt emellan.
Nej.
Han kör liksom, då vill han absolut inte. Då väljer han bort det helt.
Mm. Ja, men det låter väl ganska mycket som hur det var för mig. Att liksom, en är för mycket och 1000 aldrig nog. Liksom.
Men om det är så, om man är en sån person och att man känner att man lätt kanske blir högt då.
Mm.
Då är det nog helt rätt att göra så.
Mm.
För att det här lite... Så var det med rökning för mig. När man ser de folk så här, feströker. Då tänker jag, vad fan feströker du för? Mm. Helt onödigt. Jag är ju, då tycker jag... Jag hade aldrig kunnat bara göra lite av det. För det har ju varit ett beroende.
Ja.
Men sen så tror jag nog inte att jag... Jag har testat några gånger att se om jag är en beroende människa. Men du vet, så här, spela på typ kasino och sånt. Det var någon gång så här, mycket kasinon, speciellt här i Sverige, du vet, hela tiden. Ah, Maria kasino, Leo kasino, alla de här kasino hela tiden. Jag tänkte, vad är grejen? Jag ska testa liksom. Nej, det var så tråkigt. Nej, jag fastnade inte alls för det. Så det handlar väl kanske lite om vad man fastnar för.
Mm.
Men jag gillar väl alkohol. Jag tycker det ser fint ut och det smakar gott ibland liksom. Men det är ingenting som jag... Nej, men man ska ju egentligen inte testa. För det är ju, jag ska ju verkligen inte rekommendera att se om man är en beroende människa. Det är ju bara jag som är helt galen.
Ta en nål i armen. Ja. Testa om du är beroende.
Ja, men exakt. Men får jag fråga dig, vad var du beroende av? Eller vad, får jag fråga det?
Jag vet inte. Nej, men alltså för mig så satt det ju väldigt mycket ihop det där. Alltså när jag drack... Alltså en öl blev alltid flera öl. Och när jag drack alkohol och blev berusad så ville jag alltid ha droger. Det var liksom sammankopplat. Så jag kunde liksom inte bara sluta med droger. För att när jag drack så ville jag ha droger. Det satt liksom ihop. Och för många...
Det är nog så för många.
Ja, jättemånga. Framförallt gamla partyprissar liksom. Det är sammankopplat. Och det är där, jag har ju så många vänner som kämpar. De vill inte plocka bort både alkohol och droger. Nej. De vill få det att funka liksom med bara alkohol, men ingen lyckas.
Nej.
Alla återfaller i droger när de super.
Mm.
Så jag bröt med både alkohol och droger för 5 år sedan. Och det är liksom det bästa jag någonsin har gjort.
Mm.
För då håller jag mig safe liksom. Jag är safe liksom så här, och jag vill inte riskera någonting.
Nej.
Du vet, man har barn och allt vad nu är. Ska man riskera bara för att prova om man kan ta en öl igen? Det är inte ens viktigt längre liksom.
Nej, men alltså, och det är, alltså, och där har det en sån grej att det är så, ofta är det så sammankopplat. Alltså, jag tror inte att en sak är liksom dåligt. Du kan säkert dricka några öl. Så det spelar ingen roll för kroppen. Men det är just det vad som händer när du gör en sak. Det leder ju oftast till andra saker. Och det är ju med beteende också. Folk gör saker de inte vill, kanske när de dricker alkohol. Det leder oftast till värre saker. Och det är ju att du skadar dig själv egentligen i slutet av dagen. Och det är väl det jag känner att jag vill försöka. Jag vet inte hur många år jag har kvar. Och jag vet inte. Jag börjar känna mig... Jag har alltid känt mig dödlig. För jag vet att jag dör, ska jag göra. Men att jag vill försöka... Jag är inte rädd för att dö. Jag är inte rädd för att bli gammal. Jag är rädd för att inte må bra när jag är gammal. Att vara sjuk. För att min pappa gick bort för några år sedan. Och han var liksom så himla duktig. Alltså du vet, han idrottade, han sportade, han reste. Han levde liksom livet, han rökte inte, han drack inte. Men han blev sjuk. Och att bli sjuk när man är gammal, det är liksom, det vill jag inte. Jag vill gärna se till att jag själv inte orsakar att jag inte kan leva friskt. För det är det jag vill. Jag vill bli gammal, men jag vill vara frisk. Jag vill inte bli gammal och vara sjuk. Och där har jag den grejen varför jag vill försöka liksom, du vet, träna. Jag vill inte dricka alkohol mycket. Jag vill liksom inte göra någonting som är skadligt för mig. För att då är det mitt eget fel. Då är det jag som skadar mig själv. Och jag vill inte göra det. Sen spelar det liksom ingen roll. Jag kommer ändå att trilla av. Hej då, jag dör. Det är skitsamma. Det vet jag. Men jag har fan ingen lust att gå omkring flera år och bara vara sjuk.
Nej, man vill ju vara en pigg och fräsch gamling.
Ja, och jag skulle gärna väl leva 150 år. Kanske inte 150. Nej, men
100 i alla fall. Ja, 100.
Och vara helt sån.
Ja.
Tipptopp. Ja. Ser bra. Du vet, kan springa lite halvmaraton och sånt. Det kommer ju inte hända, men... Du vet, vem vill inte vara det istället för att bara sitta och, du vet, jag ser ut i posten idag. Det är det jag ska göra, det tar 8 timmar. Ingen kommer ju hälsa på mig heller. Alltså alla kommer ju vilja göra sina egna grejer. Så då får jag klara mig själv. Jag vill inte, jag vägrar.
Det låter fan helt rätt, det är bra. Du, Wikipedia kallar dig producent, docusåpadeltagare och designer.
Vem är det som skriver?
Jag vet inte.
Nej, jag vet faktiskt inte heller.
Vad kallar du dig själv?
Ja, alltså det var inte förrän jag flyttade till USA som jag faktiskt fick ett namn på det som jag tycker att jag gör då. Det är väl creative producer. Alltså jag är en kreatör skulle jag vilja säga. Och där har du ju liksom, jag är utbildad designer, men det är ju att skapa. Och sen jag producerar tv mestadels i USA. I Sverige är jag mest framför kameran, och då skapar jag ju också. Och sen så, jag har skrivit en bok där jag skapar, alltså allting handlar ju om att jag vill berätta historier, att jag vill liksom framföra någonting, berätta någonting. Jag vill skapa liksom miljöer, situationer, vad det nu än kan vara. Även underhållning tycker jag att det ingår. Att det liksom, jag vill ge en, berätta någonting på det sättet som jag... Förlåt, det var min telefon. För fasken var oproffsigt alltså.
Du sa ju innan att du stängt av den.
Jag har stängt av musiken.
Jaha.
Förlåt.
Du bara, jag satt på ljudlösningen och jag bara, bra.
Nej, det här sa jag inte. Alltså, jag sa att jag stängde av musiken.
Jaha, okej. Okay.
Försökte han,
Jag försökte.
Okej. Okay. Jag hörde att de här stolarna knarrar mycket, eller?
Ja, ja, det är okej.
Det gör inget.
Nej,
okej. Okay, vad sa jag? Jo, nej, men jag skapar. Och det är med underhållning. Jag älskar ju att jag upptäckte ju så... Allt det som står på Wikipedia, för att säga, är ju egentligen korrekt. Jag är producent, jag är designer, jag är docusåpa-deltagare, om det var det det stod. Men jag har ju också liksom, och producerat både filmer och tv-shower, och jag har ju skrivit en bok. Alltså, men du, och allt det, jag älskar att göra det. Vissa saker mer, vissa saker mindre. Men jag är nog ganska bra på just det. Prata, jag är ganska bra på att prata. Så att, men jag upptäckte ju just att underhållning, det var ju när jag började göra tv då. Och det var ju en dokusåpa. Det var ju inte riktigt menat, jag visste inte riktigt vad det var då, det var så länge sedan. Men jag älskar liksom att, jag älskar det sociala, den sociala biten av att liksom psykologin bakom människor i olika situationer, i olika liksom konstellationer, det är magi för mig. Alltså det finns ingenting bättre än om man slänger in mig någonstans och då är det bara ett hav av olika, de mest otippade människorna, och bara få mata sig igenom det och leka leken, för man får ju leka och jag älskar att leka. Jag vill liksom hitta på nya saker och se nya möjligheter. En person som inte alls jag skulle kanske träffat på Östermalm, eller någon som jag gör samma saker. Man får ju träffa så mycket andra människor och så mycket saker jag har fått lära mig, och men liksom det finns så mycket mer än vad man hinner med i ett vanligt liv, för du har ju dina räkningar ska betalas, du ska producera lite barn, du ska göra det och så ska, du vet allt det här. Så då, och det finns en hel värld där ute, och jag upptäckte ju den att shit, jag kan ju träffa så mycket människor och bara leka det här sociala spelet. Och nu ska man vara trevlig, man måste, det är väldigt mycket psykologi, och du måste också vara duktig, du måste kanske tävla och så vidare, alla de här sakerna. Plus att du antagligen får lära dig någonting då. De flesta program jag har gjort, docusåpa, handlar ju om att man ska tävla till sig i någon situation, liksom på en farm eller på en ö eller i en danslokal eller vad det nu än är, på någon gammal ruin någonstans, jag vet inte, det finns ju hur mycket grejer. Och det är ju fruktansvärt utmanande men givande. För mig som person så får alla hjärnceller, alltså de får ju gå på högvarv, och det jag blir helt, det är min största drog, alltså, tror jag. Det finns ingenting som får mig bättre än när jag mår riktigt dåligt med riktigt jobbiga människor i en riktigt jobbig miljö. Fan, då mår jag bra alltså. Konstigt nog.
Men det är härligt ju.
Ja, så det saknar jag faktiskt lite, måste jag säga, nu. Under de här tiderna då, när man sitter fast i någon slags coronabubbla. Tyvärr.
Men varför flyttade ni hit från Söder?
Vi flyttade hit från Söder för att jag blev ju misshandlad, överfallen och rånad.
Ja, det vet jag om. Och är det okej att prata om det?
Ja. Det var väl därför frågat.
Nej, jag var faktiskt nyfiken på det, eftersom jag själv är en södermänniska. Jag älskar Söder.
Men så jag älskar Söder också. Men ni måste förstå att vi köpte Söder för att vi, nu bor vi ju i Sverige, men vi bor ju i USA också. Nu har vi varit här tyvärr lite för länge. Vi skulle egentligen varit i USA precis just nu. Men Söder, det var, vi var nog redan på väg därifrån. För att jag älskar Söder, men det var för mycket människor och för många som visste vart vi bodde. För det hade varit för mycket i tidningarna på grund av att folk hade skrivit och så. Så folk, du vet, knackade på och försökte. Det var inte rätt, så att säga.
Nej.
Så vi, jag kan säga Östermalm, är inte direkt det är inte, gud vad hemskt jag känner, det är inte min drömlocation. Min drömlocation är ju att inte vara i Sverige, men det är, så kan man inte säga, nu är vi här ibland. Så att
vi har ju samma stammisställe på, på Tonys, salladsbaren.
Ja.
Där har ju din man varit mycket, jag har sett honom där mycket. Och hans entourage. Hans kompis med långt hår, så tatueringar
överallt. David.
Han ser så arg ut jämt.
Du, alltså, nu jobbar inte han med Steve längre, men David...
Speciell, va? Speciell, va?
Überspeciell. Alltså, så speciell. Mm. Han gick ju shorts året runt.
Jag vet. Och har en mörk aura.
Ja. Men saken är så här, han är fruktansvärt snäll.
Han är det?
Ja, nej men alltså gud, första gången jag såg honom, wow. Alltså jag är ändå van, alltså jag gillar människor av olika, hur de får gärna se ut hur de vill. Det betyder inte att det reflekterar hur de är som personer. Men när han kom i shorts i snön, då tänkte jag, shit alltså, jag ska nog akta mig lite. Hur gullig som helst, hur snäll och bara vänlig, så här, inget ont liksom, du vet. Alltså fruktansvärt som en typ gentleman som var i förr i tiden. Mm. Pratade direktören, kallade jag Steve då liksom, så här, pratade gammalt och ja, och men du vet, var så här, det var någonting väldigt charmigt med honom.
Vad glad jag blir att han, att han är snäll egentligen.
Ja, han var inte alls den här mörka. Jag förstår, du tänker typ den norska så här, death metal. Men ja, jag förstår.
Jag träffade han på en tatueringsstudio typ i Skanstull. Och då hälsade jag på honom, för att jag brukar ju se han på Tonys då. Så nickade jag åt honom så här, och då fick jag ett leende av honom för första gången. Jag blev så glad, jag bara, och han låg åt mig. Det känns så stort. Jag behöver inte vara rädd längre. Vad skönt.
Ja, men det är sjukt att hur många, att vissa människor verkligen kan se ut på ett sätt att man inte alls var så. Det är verkligen en person.
Vad bra, då vet jag det. Men du, om vi ska återkomma till överfallet och det där, kan du inte berätta lite om det? För det lär finnas ganska många där ute som inte har så bra koll på vad som hände. Och jag har inte heller det. Jag vet bara att du var utsatt för rån. Jag vet ingenting om vad som hände och så här.
Jag valde ju jag har ju valt att inte prata om det, för att jag bearbetar fortfarande lite varför jag gjorde på det sättet jag gjorde. Jag tror att det var så pass traumatiskt, och eftersom inte det var, vi hade ett garage, och jag skulle gå till garaget och hämta bilen. Det var på en fredag mitt på dagen, alltså klockan 12. Och när jag då sätter mig i bilen, då körde fram en bil och blockerar mig. Och det kommer ut 4 maskerade män med vapen och liksom, ja, tar sig in i bilen, misshandlar och rånar. Ja, då gjorde jag allt. Alltså de slog mig liksom, och jag började fighta tillbaka ordentligt liksom. Så jag fick ta rätt mycket stryk. Men det var hela grejen att jag var ensam, och att jag visste att det var mig de var ute efter, för att de frågade efter vissa saker, så jag förstod ganska snabbt att det var mig de var ute efter. Och precis efter det tog slut, då åkte de iväg, då stack jag från bilen och rymde ut in i hotellet och larmade helt blodig. Jag måste ha sett ut som, jag vet inte, hej kom och hjälp mig. Och då hade inte de hunnit komma ut ur garaget, så på plats så blev faktiskt en blev tagen på plats. Så det blev ju en superlång process att ett ta fast de andra, och då var ju det skyddat, hela allting, och folk började ju direkt, du vet, på Flashback, du vet, vem är det? Och då vill inte jag gå ut, för att jag vill se till att de här människorna åker fast. Så jag valde liksom att inte prata med någon, plus att jag fattar ju, än idag fattar ingenting vad som hände liksom. Jag förstår vad som hände, men det var så sjukt. Och jag kände mig ju inte direkt som att jag var i Sverige. Jag tänkte så här, okej, du vet, ja, jag ska vara här nu ett tag. Och så får man en sån bajsmacka, alltså du vet, bara totalt, jag vet inte vad, jag kände mig, jag var inte värd, alltså jag vet inte, de behandlade mig som att jag inte var människa. Och det låter jättehemskt, jag kan prata om det idag. Jag har gått på lång behandling för att...
trauma.
Ja, precis. Och fått gå igenom allt det här. och gått igenom många rättegångar, och det har varit, och jag har sett det svenska systemet, och jag har sett hur de här människorna har liksom gått fria, och jag har sett hur de, jag har liksom inte fått tillbaka någonting, och jag, allt det här var det återigen den här grejen att jag ville inte, jag vågade inte, jag vågade inte gå ut och prata om det på sociala medier, för att jag ville inte att någon ett skulle tycka synd om mig, för att, eller känna så här, oh, nu ska vi tycka synd om henne, för att det har hänt och ingen kommer tycka synd om mig, för dem, jag vet att folk tycker det är rätt åt henne, för att jag har så mycket, och jag vet att många människor inte vill väl liksom. Så jag valde liksom att gå i total lockdown, alltså jag gick inte utanför dörren på 3 månader. Jag,
när var det här?
Detta var då, det var 1,5 år sedan, kan det väl stämma nu?
Mm.
Ja, det blir 2 år i februari. Så, och jag pratade inte ens med min mamma. Jag pratade inte med min familj. Jag berättade inte för någon. Jag var liksom, jag bara valde att jag mådde riktigt dåligt. Men samtidigt så fick jag ta så mycket. Det var så mycket med poliser, och det var så mycket ifrågasättningarna på rättegången som var. Jag ville inte att någon skulle komma på rättegången. Du vet, man vill helst inte visa sig i den situationen. Jag vill ju visa att jag är en stark person. Och jag tycker själv att jag var väldigt stark, för jag slog tillbaka. Jag rymde, jag såg till att liksom de åkte fast. Jag var väldigt snabbtänkt. Hade jag inte gjort det jag gjort, så hade inte de åkt fast. Men jag fick det kastat i ansiktet tillbaka, att jag kanske inte var rädd då. Då kanske inte pistolen var laddad. Varför valde jag att göra så och inte så här? Och jag har ju själv, jag är offentlig, jag har gått ut med och sagt vart jag bor. Jag får i princip skylla mig själv.
Mm.
Och det var ju ungefär så som jag har fått. Så att jag tror att rättegången tog ännu hårdare på mig än vad själva grejen gjorde som hade hänt. Att jag tror att jag kände så här att det är sjukt vad man måste göra. För att jag har ju valt att vara offentlig. Det är ju, jag tycker att det finns så mycket bra saker med det. Men att jag ska få det till mig så att det är mitt eget fel, för att jag har liksom smycken på mig, eller att jag är gift med den jag är, och liksom alla de sakerna som inte jag egentligen ska behöva ta ansvar för liksom. Jag ska inte bli rånad bara för att jag har en vigselring som är dyr. Det liksom, det makes no sense i mitt huvud. Jag har jobbat hårt. Jag är väldigt stolt över den jag har blivit och vart jag har kommit i livet, för jag kommer från ingenting. Då, och jag har alltid varit den att jag skiter i, jag behöver inte visa hur många väskor jag har på sociala medier. Jag ser alla ungdomar gör det, jag ser alla, min nya väska här, min nya Chanel, min nya. Jag har en hel källare fylld med flera tusentals väskor och skor. Jag behöver inte aldrig visa dem, jag behöver inte säga det. Jag har saker för mig. Jag vill ha en ring. Om jag ska ha en ring, då ska jag ha den här ringen. Det var ju en, liksom, det är en sån grej. Men det är ju min filosofi att jag ska vara den jag är. Jag ska inte ursäkta mig för hur jag känner, vad jag vill göra. Och om alla går på en gata och jag vill gå över gatan där ingen annan går, då gör jag det. Och jag tycker att det är någonstans där jag har utvecklats. Plötsligt så tar hela den grejen, alltså den blir ju, jag blir ju liksom nerbombad av att allt det jag tycker och tänkt och står för är fel. Och där någonstans så tror jag att jag blev inte ledsen. Jag blev nog bara, jag visste inte riktigt vad jag ska fortsätta för. Om du förstår vad jag menar. Vad är det då mening? Vad finns det för mening för mig att fortsätta? Jag kände bara att det finns ingen anledning att gå och köpa ett par nya jeans eller en ny väska eller gå ut i parken och leka eller köpa en ny bil eller åka på semester. Det finns ingen mening, för det är någon som kommer ta det ifrån mig. För att de tycker inte att jag är värdig, och jag ska inte vara den jag är, och jag ska få skylla mig själv. Jag ska hålla mig på mattan. Och på ena sidan så för mig så är det precis så som jag kämpade med uppåt när jag var yngre. Du ska vara där. Nej, säger jag då. Men när jag har gjort det, och nu kan jag ha varit stolt över det på grund av att jag gjorde så, då har jag blivit det jag blir. Ja, fast nu tog de det från mig lite. Så min livsfilosofi, min liksom grundfilosofi för livet, den krossades ganska mycket. Och synen på människor och allting. Och det tror jag att har varit tufft faktiskt.
Fan vad sorgligt. Det är ju typ sådär som alltså folk som blir våldtagna och sådana grejer brukar prata om, att man har förlorat någonting. Något har tagits ifrån en. Ja. Det är så jävla konkret och sorgligt på något sätt. Det blir, det blir som att något som är så mycket kraftfullare än liksom materiella saker. Något annat har tagits ifrån en.
Och jag tycker att det är, jag ser andra kvinnor. Jag menar, jag fick en jättebra advokat och jag fick säkert, alla har åkt ju dit och så, men jag är inte,
de blev dömda allihopa.
De blev dömda, men de har några gått fria tyvärr för, i hovrätten. Systemet är ju väldigt konstigt i Sverige. Jag, en dag ska jag bli politiker, tänker jag, och se till att fixa detta. Men jag måste bara må lite bättre först. Och jag mår väl ganska bra idag, men jag har varit nere på botten. Och det är någonting jag inte har velat dela med mig. Alltså, jag tycker sociala medier och sånt, jag förstår varför det finns. Och jag har en fascination av, du vet, poddar och tidningar och journalister, alla, hur det fungerar. Men jag har aldrig velat nyttja det för att bli liksom känd eller någonting. För mig har det varit det psykologiska, hur folk liksom väljer att visa sig. Och så jag vill bara vara ärlig mot mig själv. Och jag vill inte vara... Ingen vill väl egentligen prata ordentligt när man mår dåligt. Jag är inte den som bara, jag mår jättedåligt, tycker synd om mig. För jag mår inte bättre av det. Så jag vill inte vara en sån person. Och därför har jag inte heller, jag kan säkert få massa sympati. Men det hjälper inte mig att liksom bygga upp min filosofi inuti. Det är ju det som har varit, jag kände mig som en sån superkvinna efteråt. 4 män på en kvinna. Med liksom vapen. Och jag bara liksom i princip slår sönder en av dem. Och liksom verkligen fightas för mitt liv. För att jag trodde att de skulle ta mig och bilen och sticka ut. Och de skulle döda mig. För att det är så de hade gjort i USA, tror jag. Liksom, att bara råna på liksom ett armband. Idioter, tänker jag. De var ju riktiga idioter. Men det var
det enda de kom över, armbandet.
Nej, de kom över klocka och flera armband. Mm. Det var ju värt 1 miljon. Mm. Och jag kan ju säga så här, jag har inte sett 1 krona. Alltså, 0 har jag fått. Mm. Och de har ju varit, den ena killen var ju Mabaya där och han sålde min guldklocka. Det spelar liksom ingen roll. Skitsamma, det är bara materiella saker. Det går att köpa någon annan gång, jag vet inte. Men det är mer att de gick på mig och jag fightades och jag kom ut därifrån. Och jag vet män som blir rånade, de bara ger ifrån sig. Och bara liksom, här tar de, vill inte göra det. Jag vet inte varför jag fightades, men för mig var det något positivt att jag gjorde det. Men de säger så här, okej, brydde du dig så mycket om ett armband att du riskerar ditt liv? Jag skulle säga att jag riskerar fan mitt liv ändå med den pistolen i huvudet. Men jag är inte rädd. Jag var inte rädd då. Jag vet inte, men alla blir väl olika. Men jag blev inte rädd. Jag ville mer fightas, jag ville liksom överleva. Och det är det som gör att jag fortsätter. Att jag vet att jag kände att jag gjorde rätt, även om alla andra säger att jag gjorde fel.
Men hur kom de in i garaget?
Ja, det är en bra fråga. Det här är ju någonting som är nedlagt nu. Men det är så mycket saker som ingen... Det där garaget, det ska vara övervakat 24 timmar per dygn. Och det hotell Hilton har ju det som sin valet. Det går alltid folk där. Ingen kommer in om man inte har en blipp. Definitivt inte med en bil. Alltså, det skriker att nog... Och kamerorna slutar fungera precis under överfallet. Du vet, det är så mycket saker...
Shady.
Ja, det är väldigt shady. Och jag vet ju mer saker liksom. Men staten hade ju liksom, de åklagaren, han satte på andra punkter. Och jag vet att det var ett inside job. Jag vet, då han, en av killarna har till och med sagt att ja, de skulle ta mig liksom. Och de fick tillgång till garaget. Men det var liksom inte med, du vet, ingen som fortsätter. Och jag orkar liksom inte gräva mer än det. Men det är ju ingen som bryr sig. Alltså, det är ju ingen som bryr sig.
Vad sa Steve?
Uff. Det vill inte jag prata. Han var alltså vans. Ja, jag vet inte. Han känner sig maktlös också. Alltså totalt maktlös. Jag tror att han är väldigt ledsen. Alltså, han kanske inte säger det, men jag vet att han är väldigt ledsen för att det har hänt mig. och att han inte kunde göra någonting åt det, att han inte var där, och att vi har tagit så mycket åtgärder säkerhetsmässigt alltid under alla åren. Alltid haft vakter med mig, alltid haft någon med mig. Precis bara 6 månader innan detta hände hade vi liksom, då har man hört den här svenska fågeln så här: du ska inte tro att du är någonting, varför ska du ha för säkerhet, det är ingen som bryr sig om dig ändå. Du vet, precis börjat, jag har varit så här, skitsamma, jag klarar mig, för annars har jag alltid haft folk med mig. Han har ju entourage, det är inte bara ett entourage. Jag har också folk oftast med mig, det är inte bara kompisar. Det är ju även människor som är där för att skydda en på något sätt. Mm. Det blir ju så. Och man omger sig med vissa människor och det, men jag var själv liksom. Mm. Och det, du vet, jag slår mig själv hårt varenda dag för att jag lyssnade på människor. De ska ju, de vet, för de vet ju inte, de kan ju säga vad de vill. Men det är inte normalt kanske då. Det hade det varit i USA hade det aldrig hänt. Alltså aldrig.
Vad säger man till sina barn om en sån här grej?
Man säger ingenting.
Nej.
Jag låtsas som ingenting. Och det kan jag säga så här, det var nog...
Du var ju blodig, du var ju helt sönderslagen.
Ja, men jag var ju på polisstationen många, många, många timmar.
Ja.
Och sen åkte jag tillbaka till vår lägen på Söder.
Ja.
Och tog en dusch innan jag kom och träffade mina barn. De vet att jag har blivit rånad på en väska. Det var en kille som tog min väska.
Mm.
De är vuxna och de kommer förstå det och det kommer lösa sig. Men jag har ingen lust att sitta och säga detta till dem. För att jag vill inte att de ska få den synen.
Nej.
Alltså det är onödigt, men det har ju varit jättesvårt att vara happy happy varje dag för dem liksom. Men de har säkert kanske känt av någonting, jag vet inte.
Tycker du att det är jobbigt nu att vara själv och parkera med bilen och så, eller vara i garage, eller har det påverkat dig så också?
Jag är ju då, jag är ju blatte kan man säga, min pappa var från Spanien, så jag är ju halvt utlänning då.
Latino blood.
Ja. Jag åker nog inte ut till förorten i min bil fullt pådragen med topp till tå guld liksom. Det gör jag inte. Det har jag dock aldrig gjort annars. Nu ska vi säga, jag hade ju livvakter många månader. Sen så hade jag ju larm och grejer. Och det har jag ju fortfarande. Det påverkar inte mig så mycket. Jag snabbt som fan så började jag faktiskt köra den bilen som jag hade då. Många tyckte ju bara skicka bilen, vi köpte en ny bil. Nej, jag ska ha den här bilen. Det var som att jag var tvungen att ta mig igenom det. Jag går tillbaka till platsen, det har inte påverkat mig. Jag kan vara själv i våran gård, jag kan vara själv. Jag är inte rädd alls faktiskt när det kommer till det. Det enda som har ändrats det är att jag kan bli väldigt rädd om någon plötsligt är framför mig. Du vet den här, då kan jag få hjärtklappning. Och det är väldigt jobbigt för att jag, och när det är vissa då mörka människor, tyvärr. Det var därför jag sa blattad, jag blatte. De var ju liksom utländska. Jag kan bli lite illa till mods. Och det hatar jag mig själv för. Alltså jag hatar mig så mycket för det. Jag har sagt det i terapi också. Jag tycker att alla människor är alltså lika värda om de bevisar det. Alla måste vi tillföra någonting. Men tyvärr så ryggar jag gärna tillbaka lite om jag åker till bensinmack på kvällen och det är liksom 3 stycken ungdomar liksom lite äldre då, 25 utländska killar som står där och liksom snackar, då känner jag nej, jag vill inte gå ut. Då blir jag lite rädd typ. Jag vet att de inte ska vara på mig, antagligen. Men det kan jag ju inte veta, för det har ju hänt. Och det är ju jäkligt synd faktiskt, för att jag tycker att man ska behandla alla lika. Alltid. Tills de bevisar motsatsen då.
Mm. Ja, jobbig grej.
Ja, väldigt deppigt blev det nu.
Ja, men det är okej. Det är okej, det får vara så ibland.
Men det är ju... Alltså jag har faktiskt velat hoppa från en bro några gånger. Det kan jag faktiskt säga. Alltså jag har känt att det inte finns någonting förutom mina barn och min familj som gör att jag känner att det finns inget, jag har haft svårt att se någonting, att någonting är kul.
Efter det här?
Efter detta,
ja.
Jag har inte velat jobba. Jag var programledare för Diabetesgalan. Det var det första officiella framträdandet jag gjorde förra året. Och det var också mitt första stora programledarjobb, alltså för live på en sån stor i Sverige då. Så det var rätt stort. Det som inte folk vet om är att det var lika stort inuti, för det var så fruktansvärt jobbigt. Bara den vanliga pressen att de har manus och grejer och det är live och allting kan gå fel. Men också att överkomma tusentals människor i en lokal. Det var jag gick på knäna innan alltså, och grät, men jag gjorde det, och idag jag är jätteglad för det, har kommit över det. Men efter det gick det ju gått ner en svacka, för då blev det ju nya rättegångar och mycket psykning liksom, mycket såna grejer så här. Men jag försöker varje dag. Jag har tagit jägarexamen, så don't come around my house anymore. Så att jag tror att jag får bara helt enkelt liksom, jag får bara kämpa vidare. Men det är tufft.
Jag tror fan ni har en bössa här någonstans, eller hur?
Ja, nej.
Det kan du inte erkänna heller, det är det värsta.
Jo, det kan jag, för kan jag har vapenlicens. Jag är jägare, så att jag får ha. Men jag har inte, här har vi inte det. Vi har det, eller? Nej, jag ska. Nej, jag har faktiskt inte det här. Okay. Men vi har det på gården och så. Men
ja. Ja. Men du har gjort väldigt mycket reality. Ska vi räkna upp nu?
Oj,
Robinson, nej, men,
ja.
Let's Dance,
ja.
Hollywoodfruar,
ja.
Godset.
Ja, just det, ja. Just det.
Vad har vi mer?
Arga snickan,
ja.
Farmen.
Farmen, ja. VIP, va?
Ja,
ja.
Men det var inte så något jävla VIP, tycker jag. Men ja.
Berätta, vilket av dessa nyss nämnda produktioner sticker ut? Vad var roligast? Och finns det någonting kring de här programmen som något smaskigt skvaller som du kan bjuda här på i podden?
Oh my god, alltså, det finns så mycket. Men jag hatar det, jag gillar inte skvallra. Men jag ska se om man kan hitta. Det finns så mycket.
Det är lite dubbelt där, för du blev lite du lös lite ögonen, men sen bara, nej, jag gillar inte skvallra.
Nej, men jag gör ju inte det. Alltså jag tycker ju inte att man ska tjäna eget PR på andra människor. Men,
Let's Dance har ju ett rykte om sig att vara som en slags knullharem.
Men det är inte det.
Nej.
Alltså jag vet inte. Det känns som att det är journalister ska alltid hitta på massa grejer. Jag vet, det finns väl folk som har blivit tillsammans och sånt, de har varit där, men det är också någonting som någon skapar rubriker.
Mm.
Alltså, förstår du vad jag menar lite då? Och alltså, du har ju kameran där hela tiden. Alltså, jag vet inte. Skulle nog säga att det är den som är minst skvaller ifrån.
Mm.
Eller ja. Okej, vet du vad? Jag vet inte. Usch, alltså jag tycker
det är svårt.
Jag brukar verkligen få det så här. Jag tycker, för jag kommer få äta upp det här, för att folk älskar ju då att det blir den värsta dramagrejen. Jag tycker inte om det egentligen. Men jag kan säga något jag står för då.
Sen kan du säga efter podden om det kändes fel, så klipper vi bort det.
Ja. Ja, kan ju beep beep beep.
Exakt. Ja.
Jag kan säga så här, jag är inte jätteförtjust i Linda Lindorff.
Nej.
Och det har jag nog aldrig sagt offentligt.
Nej.
Detta är på grund av att tycker hon det är väldigt mycket hon vill gärna ha sina rubriker och att det är synd om henne.
Mm.
Det är mycket tycker synd om, och det är det värsta jag vet. Och det är liksom, om jag fick hjärnskakning då krockar hon bilen typ. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är lite så. Det var alltid någonting och i höften, och det var det, och det är bara rubriker. Hon är en pengamaskin, så visst, jag kan säga så här, all ära till henne. Bra jobbat. Jag är inte så bra på att skapa rubriker, för jag hatar ju journalister över allt annat på jorden. Men personligen, ingen favorit. Gillar inte. Hon var alltid först inne i omklädningsrummet och skulle fixa det. Hon ville ha sina klänningar och var väldigt ganska hård mot liksom personal och så. Ja, nej. Det är ganska stort för mig att säga en sån sak. Men jag står för det.
Och ni gjorde Let's Dance samtidigt?
Ja.
Ah.
Mm. Och jag står för det.
Mm.
Och sen så någonting annat, Farmen, på Farmen VIP, det var så mycket skitsnack och alltså BS bakom kulisserna som man inte såg. Att det var det 7 av alla, och då inkluderar jag Hollywoodfruar. Där är det multum, alltså där är det kaos jämt. Där har jag ju 100 historier. Som där folk, alltså på Farmen, det var så mycket, folk snackar skit om varandra dygnet runt. Och det var som att de bara knäppte av och på. Det är just det, jag tycker att det är läskigt att man kan, hej, och sen sekunden efter fucking hatar henne. Mm. Du vet, det var så påtagligt, och jag kom in som joker, så jag fick ju höra den sidan och dem och vad de sa om varandra, och det var, alltså du vet, jag var satt som ett frågetecken ibland och bara, fan är det som försiggår? Folk hatar varandra där. Alltså de hatade varandra så mycket. Än idag tror jag inte att många pratar med varandra. Jag har själv lite problem med vissa av dem som var där, och jag brukar aldrig ha problem med någon. Jag till och med kompis med Gunilla. Förstår du då hur hög min tröskel är? Mm. Där hade vi en sån lekskolenivå av det man visar för kameran. Det är inte så man är på riktigt. Nej. Tyvärr säger jag. Sorry Doggelito, sorry Sigrid och alla, alltså alla de som var med. De var så himla falska mot varandra. Mm. Jag kanske också var falsk, men det är ju en del av spelet. Men wow, det var på en helt annan nivå av skitsnack.
Intressant ändå att höra.
Ja, det jag menar, på Hollywood, för där säger vi åtminstone vad vi tycker och tänker. Mm. Det gör man inte på Farmen.
Nej.
Där var det som typiskt svenskt, och det var, jag gjorde ju Farmen för att jag gör ju tv-program för att jag vill göra, jag behöver inte pengarna. Nej. Det är inte så mycket. Om man jämför med Hollywoodfruar, finns ingenting som ger mig mycket pengar om man jämför med det.
Är det överlägset mest?
Ja, men snälla, det går inte ens, det går inte ens så. Alltså det finns inget program som jag, men jag har jobbat med det i 10 år, vet du. Mm. Jag fick ju förhandla varje år min lön. Så min lön där, jag kan jobba i 10 år för vad jag jobbar en månad med det.
Men du kan inte säga summor eller? Hur mycket fick du sista
året? Jag får nog inte säga exakt vad jag fick, men jag kan säga det är över miljonen i alla fall. Mm. Alltså du vet, och det är inte
och första året då?
Det är fan mycket pengar ändå alltså. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag fick, om jag ska vara ärlig, men jag skulle nog säga att det var i alla fall åtminstone 250 000. Mm. Om inte mer. För då var det ganska många episoder. Sista åren gjorde jag bara 4 episoder, du vet, och fick ändå. Så att jag gör ju inte, jag kan inte göra, jag vill ju göra såna här tv-program för att jag tycker att det är kul. Mm. Jag gör ju inte det för pengarna. Jag gör det inte för exponeringen. Jag gör det för att jag vill åka till en farm och lära mig hur det är att sköta en farm. Mm. Och sen så älskar jag ju spelet också då. Men det är bara därför, inte pengarna. Så det är ju därför jag också valt att göra massa typ så här godset, så här lite så här. Jag väljer program som jag själv vill göra. Mm. Alltså du vet, vad heter det här, Fångaren fortet? Älskar att jag Fångaren fortet. Är så roligt. Jag kollar på det själv när jag var liten, du vet. Mm. Det är sån grej som jag kan ju leva upp mina så här bucket list fantasier som jag vill att göra så jag var liten. Det kan jag göra med TV.
Blir det mer Hollywoodfruar tror du?
Nej, det tror jag inte. Nej. De har ju lagt ner den.
Ja. Finns det någonting som kan få dig att göra en säsong till? Du får 5 miljoner.
Nej, jag gör det. Ja. Jag älskar det. Jag tycker det, alltså, nu har jag börjat göra Hollywoodfruar. Jag kan ju inte sluta. Jag tycker det, jag älskar att göra TV. Jag tycker de sista 2 åren gjorde jag ju liksom lite grejer bakom också. Mm. Jag hade absolut kunnat göra mer Hollywoodfruar. Det är ju inget jobbigt alls. Men för nu har jag börjat, men hade jag fått göra om allting från början och vetat att det skulle vara i Sverige, så vet det fan om jag hade gjort Hollywoodfruar. För att det har ju satt mig att jag är bara det när jag är i Sverige. Mm. Jag är ju bara en Hollywoodfru. Jag är ingenting annat. Jag är ingenting av det som är på Wikipedia. Jag kan ingenting annat. Det enda jag vet är om man snackar och bråkar med Gunilla. För svenska tittare. Varje dag på TV3 går Hollywood för jag fortfarande. Mm. Jag kan fortfarande få folk komma fram. Och jag trodde du var gravid. Men snälla, det var ju liksom 8 år sedan. För att, så att jag har ju hamnat i ett fack där jag bara är Isabelle Hollywoodfruar. Jag är ju mycket mer liksom.
Kan det kännas tråkigt?
Det finns en tid jag hade sagt att det hade varit, det är jättetråkigt. Men det är ju också vem jag är. Alltså Hollywood, jag har ändå visat, jag är ändå verkligen precis som jag är. Jag är väl lite mer sassy på TV, att jag är lite mer snärtar av och liksom, du vet, är lite evil. Mm. Men det är ju en stor del av mig som människa, så jag vill ju inte ta tillbaka det. För att det har ju varit väldigt roligt. Jag önskar bara att jag inte hade behövt ha den titeln bara hela tiden. Men det är ju någonting bra, någonting roligt. Jag fick ju en jättestor, jag har gjort en annan tv-show i USA på NBC och som heter Heroes of Hollywood. Jag tror att TV3 köpte in den. Och där, den såldes ju till 17 länder. Jag menar, alla de åren på Hollywood, för allt tv jag har gjort, har ju lärt mig så mycket att jag till och med fick ett 6-årskontrakt på NBC. Jag säger ju tack istället. Och där fick jag ju lära mig så mycket. Den erfarenheten och de kunskaperna jag har inom tv, den är ovärderlig för mig. Mm. Och även för svensk tv, om de bara hade kunnat få rumpan ur sig. Men så jag vill inte, jag ångrar ingenting. Jag hade absolut kunnat tänka mig att göra Hollywoodfruar igen. Jag hade kunnat tänka mig att göra massa tv-program. De vill ju väldigt gärna se en tv-show om mig. Där vet jag inte om jag vill riktigt. Jag tycker inte att jag är så intressant.
Kanske. Typ en reality, de följer dig i vardagen.
Ja, här i Sverige. Och det har jag... Jag vet inte om man ska utsätta mig. Jag hade nog sagt ja om inte det här överfallet hade hänt. Mm. Jag vet inte om jag vill utsätta min familj, alltså mina barn, om de ska bli mer utsatta än vad de redan är. Mm. Där har jag lite så... Men jag älskar ju tv-program. Jag vill gärna leda program. Jag älskar ju att träffa de här människorna, galna, konstiga. Det är så konstiga människor på tv. Jag tycker det är fantastiskt. Mm.
Din trötta man kikade ut nu och har jobbat i natt.
Mm.
Du, får jag fråga hur er relation mår?
Den mår bra.
Ha?
Ja, den mår jättebra. Alltså, det har varit lite tufft nu med att vi har fått... Deras Swedish House Mafia-turné skulle ju börjat i USA nu i augusti, september.
Mm.
Och jag skulle även gjort en ny tv-show i USA från augusti. Det blev ju uppskjutet liksom. Mm. Så allting är ju på hold. Det har väl varit kanske lite... Det har ju varit... Jag tror att det är mer jobbigt för honom att jag är så jävla förbannad att vi ska vara kvar.
Mm.
Men relationsmässigt så tycker jag att... jag tycker det är rätt bra alltså.
Mm.
Det vi har det bra.
Det går ju ständigt rykten om att ni ska gå isär och säga, jag googlade ditt namn och så kom upp typ högst och så här, nu går de isär. Man bara, fast det verkar ju inte ni göra.
Nej, jag vet, men det är som jag, men folk har liksom inget bättre att skriva om. Nu har de inte skrivit, vi orkar inte dementera.
Nej.
För 2 år sedan valde jag också efter överfallet att inte ha barn och man och så mycket på sociala medier. Ytterst sällan. För att då utsätter man inte heller för de här spekulationerna. Men vi har varit tillsammans i 15 år. Alltså, för att vi säljer vårat ställe på Söder betyder inte att vi ska skilja oss.
Nej.
Alltså, jag fattar inte var det kommer ifrån heller. Det kommer från någon som sa det i någon podd någon gång, tror jag. Och det var ett rykte och vi har båda dementerat det flera gånger. Men till slut... Alltså jag har bättre saker för mig än att gå och dementera saker. Jag bryr mig faktiskt inte om folk tror att vi är tillsammans eller inte. Jag vet ju vad sanningen är. Och om de inte... Men jag tror att folk vill att det ska vara så. Tyvärr. Mm. Det är ju därför vi flyttar från Sverige från början. För folk var väldigt... Alltså de slashade våra däck och de vill inte att vi ska vara så här. Det är mycket skitsnack alltid.
Mm.
Så vi åkte ju härifrån. Nu när vi kommer tillbaka, då kommer det ju tillbaka. Det vet vi. Alltså vi var inte... Vi fattar, alltså vi vet ju hur folk är. De vill ju att vi ska misslyckas. För vi båda två är framgångsrika. Varför ska vi få ha det bra?
Mm.
Nej då. Så, men ja, nu kan ju du då... Ja, han hade väl inte legat och sovit här om vi hade då skilt oss för 100 år sedan. Jag vet inte, jag tycker det är så konstigt. Men det är klart att jag tyckte det var jobbigt. Vi tyckte att det var jobbigt för barnen om de hade sett det i tidningen. För de hade ju blivit väldigt förvirrade. Jag fattar inte det där, du förstår varför jag inte gillar journalister så mycket.
Ja, ja.
Men nu orkar jag inte ens bry mig liksom om vad folk tror. De får tro vad de vill.
Mm.
Vi tillsammans har varit tillsammans i 100 år liksom. Kommer antagligen vara tillsammans i 100 år till.
Vad är det bästa och sämsta med Steve? Vågar du säga det sämsta?
Ja, gud, ja absolut. Alltså, allting är ju, alltså, det sämsta, det bästa med honom är att han, jag vet att Han är den som finns där. Han är inte den killen som sticker när det blir jobbigt och bara vill vara där när det går bra. Och han är den största, tysta supporten och pushar så hårt på det han tycker är bra och vad han vill att jag ska lyckas med. Att han slår alla killar jag någonsin har träffat innan. Det finns ingen som ger mig så mycket liksom pepp och finns där. Även om inte vi väljer att gå på events, för han vill aldrig gå på events. Det är någonting som är dåligt med honom, att han aldrig vill gå ut. För han dricker ju inte, så han går ju aldrig på event, han går ju aldrig på röda mattan. Han vill absolut inte göra sådana saker. Det kanske är det sämsta, men det bästa är ändå att han... Alltså, man kan stå på röda mattan med någon 25 000 gånger. Men när det verkligen gäller, då kan de sticka. Han har ju visat mig 1000 gånger att han liksom inte backar för någonting. Han finns där och kommer alltid finnas där. Och han kommer alltid hjälpa liksom. Och det tycker jag, alltså det är så värdefullt att jag kan nästan bli typ lite gråtfärdig. Plus att han är världens bästa pappa. Mm. Alltså vi har så kul när vi är tillsammans, alltså när vi har så här familjen och när vi reser och sånt. Alltså han är jättebra pappa. Så det är verkligen bra. Dåligt då att han kanske inte går, vi går inte så mycket på restauranger och sånt.
Nej.
Men jag gillar inte heller det så mycket, så det är inte så farligt.
Du får säga åt honom och lyssna på det här sen, så kan du säga så här, du får höra jättemycket fint om dig och så får du höra också vad du kan göra lite annorlunda.
Ja, precis. Ja. Men han är en väldigt bra kille liksom.
Mm.
Ibland önskar jag att han kunde säga lite mer, men han är väldigt så att han inte bryr sig om någon annan, vad någon annan tycker och tänker. Och ibland har det varit lite jobbigt när man kanske då vill då säga någonting. Kan inte du bara följa med, för det ser bra ut och folk har ju skrivit. Ja, men skit i det.
Mm.
Och det är ju korrekt, man ska ju skita det.
Mm.
Men ibland så kan det ha varit lite så här, önskar. Men samtidigt så är det jävligt skönt att han inte bryr sig, för jag bryr mig inte. Och liksom att vi bara kan känna att det är så stabilt att vi inte behöver någon annans ja eller nej liksom, eller var någon. Vet du vad, det spelar liksom ingen roll. Det är han och jag, och det har alltid varit. Och det så, jag till och med när jag skrev min bok, det handlar ju om att det är liksom tillsammans, då kan man ta över världen. Ensam kan man inte, man måste vara på samma liksom.
Mm.
Man måste förstå att man är ett team. Sen spelar ingen roll om ingen annan tror att man är ett team. Det är många gånger bra.
Mm.
Men det är liksom, ja. Jag gjorde ju värvet faktiskt. Mm. Det var ju länge sedan. Då frågade han, vem tycker du ska... Ja, då sa jag, tyckte att han ska intervjua Steve. Så då gjorde han faktiskt värvet. Han är också väldigt sparsam med allting. Nu vet jag också, bara för att nu håller de på innan de ska släppa nytt och sånt där då. Det kanske jag inte får säga, jag vet inte.
Nu frågar honom sen.
Ja, det jag tror jag inte får säga.
Men blev han nykter av egen fri vilja? Eller var det så att han tog hjälp från någonstans? Eller hur?
Nej, han bara slutade dricka.
Ja,
han behövde ingen hjälp.
Nej,
han bara... Nej, han bara, jag vill inte dricka mer.
Ja, vad skönt. Du, vi ska köra lite snabbfrågor nu.
Ja.
Är du med?
Vänta.
Ta en klunk. Nu kör vi.
Jag är redo.
Paradrätt.
Vad är det för något?
Det är din specialitet i köket.
Tzatziki.
Bara?
Nej, men alltså.
Vadå, en
paella typ. Någonting som är bra på. Paella.
Paella, bra. Vad missbrukar du?
Nikotinpouches.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag är så hård mot mig själv. Jag föraktar det.
Ångesttrigger.
Komedier. Så totalt ångest. Alltså, jag får sån ångest av det, fy fan. Och gymmet också. Mm.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Hur bra jag är. Alltså hur bra jag är på mitt jobb.
Mm.
Absolut.
När grät du senast?
Oj. Bara för typ 2 dagar sedan. Kolla på sista episoden, på sista säsongen av Walking Dead. Jag börjar som ett barn alltså. Fy fan. Jag är så ledsen för att den är slut. Och för att det var så himla sorgligt också. Hemskt.
Vad lägger du mest pengar på?
Parkering. Nej, vänta. Resor.
Vad oroar du dig för mest?
Mina barn.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
offentlig att folk är rädda för mig, att jag är liksom en bitch, att jag är elak då. Som privat omständig och lite jobbig, tror jag.
Vad kommer du
picky liksom? Ja, för fan.
Picky.
Ja, men liksom det ska vara, jag vill ha det på ett specifikt sätt, annars så får det vara. Förstår jag vill.
Perfektionist.
Ja.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Surströmming.
Samma här.
Alltså, jag förstår det inte.
Mysterium.
Alltså, och komedier.
Alltså,
och komedier.
Alla komedier alltså.
Alltså amerikanska, alltså komedier, du vet, sån här en och en halv timmars komedi, så här Bridget Jones då, är jag, nej,
förstår. Finns det någon komedi du gillar?
Alltså jag gillar ju stand-up, jag gillar ju sketch komedi, så serier, men
typ family, typ Family Guy.
Ja, alltså det finns ju många såna roliga som är lite mörka. Vet. Men The Office, amerikanska The Office är ju jättebra, men nej. Nej.
Jaha, Isabel. Nu börjar vi bli klara.
Hur känns det för dig då?
Jag tycker att det känns bra.
Bulle?
Nej.
Nej.
Fortfarande inte.
Nej.
Jag börjar närma mig ett halvår som sockerfri. Så
alltså, att det är fan fantastiskt.
Ja, oh, så skönt.
Jag äter
vilken
socker.
Vilken frihet!
Ja, jag ska inte säga att det sista jag gör innan jag somnar, det är att äta godis.
Alltså jag kan känna lite avundsjuka och sen känna lite såhär.
Nej, men gör inte det. Gör inte det, för det finns ingenting jag önskar mig. Hade jag bara kunnat sluta med socker, då hade jag nog blivit fitness, alltså tävlat i fitness, tror jag, snart. För det förstör ju hela mitt liv alltså.
Vad ligger i pipen nu då, framöver? Hur ser hösten och vintern ut?
Åh, så tråkigt. Eftersom vi inte kan åka till USA, så har jag ju inplanerat noll. Men jag har kommit till fred med mig själv, och att det kommer 2021 istället. Och att just nu så har jag, jag har nog inget direkt, om man ska säga, jag är inte typ aktuell med någonting speciellt. Men det här året tar jag att bli liksom en bättre människa och jobba väldigt mycket med mig själv. Och jag är faktiskt, jag tycker det är helt okej att inte ha någonting annat. Jag vill bara vara mamma och försöka må bra, och ska liksom bli fitnessmodell, tänkte jag. Nej, jag träna och liksom ta hand om mig själv och ta hand om min familj och överleva vintern. Det är det som är på tapeten. Och jag håller på att ta mitt helikopterkörkort också.
Oj.
Men du vet.
Fan vad fett alltså.
Och kanske jag jagar lite, jag vet inte. Vi får se. Nej, men alltså jag ska bara leva livet helt enkelt. Leva loppan liksom. För jag har ju sagt att efter 40 ska man göra det. Nu ska jag göra det. Nu ska jag bara nyttja allting jag har köpt under åren.
Ja.
Nu kör vi.
Ja, det låter magiskt.
Ja.
Du, stort tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Och du frågade mig hur jag tyckte det här var. Jag har inte frågat dig. Är du nöjd?
Alltså jag tycker bara det är härligt att få prata och lära känna dig. Du får ju i och för sig lära känna mig kanske mer då. Men det är precis lagom. Faktiskt.
Bra. Tack för idag.
Tack.
Hej.
Hej.
Hör berättelsen om Amina som bor på ett SIS-hem under tonåren. Där utsätts hon för sexuella övergrepp av en anställd som arbetat där under 30 års tid.
Och det finns kameror. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd.
Avsnittet Amina bodde på SIS-hem utsattes för sexuella övergrepp av anställd. Och många fler avsnitt hör du i podden Älskade psykopat i Podplay-appen.